Hej och välkommen till Familjehemspodden med mig, Birgitta Harberg.
Och mig, Monia Sunesson. Idag har vi ju tänkt att det ska handla om familjehemsutredning. Och vi har ju en intervju som väntar här lite längre fram i programmet. Men vi tänkte göra en liten sammanfattning om lite andra modeller och lite vad som finns. Och det vi vill börja med är att vi har tittat i Socialstyrelsens handbok. De har ju faktiskt en handbok för hur man ska utreda familjehem. Den är ganska så här basic. Det är vissa så här, vad måste en familjehemsutredning innehålla? Och det den måste innehålla är att man måste göra någon form av intervju. De talar inte om vilken, men någon. Man ska ha gjort hembesök. Man ska ha tagit referenser.
Ja, och då är det två referenser på varje familjehemsförälder, oberoende av varandra.
Precis. Och så är det lite i boken vilken typ av referenser det ska vara. Och man ska göra registerutdrag från polisen. Där är det ska. Sen är det lite bör, och det är registerutdrag där på Kronofogde Försäkringskassa.
Och socialtjänst med, va?
Man ska prata om alltså socialregistret, ja. Ja, precis. Och plus att om ett familjehem har ett placerat barn så måste man ju kolla att det är okej. Men det ingår ju liksom inte på något sätt egentligen i familjehemsutredningen. Nej, utan det är ju den andra delen. Sen har man också plockat fram områden som man vill att detta ska täcka in. Själva utredningen. Och det är att man behöver ha fram familjehemmets sammansättning. Alltså vilka ingår i familjehemmet. Lite bakgrund. Deras livssituation och levnadsvanor. Det är de delarna. Sen vet jag att det är lite extra tryck på om man ska bli jourhem. Att då behöver man liksom kolla av att klarar man av stora, liksom, ta hand om barn som kommer i kris.
Precis.
Så där är det lite extra.
Och de uppbrotten det kan också innebära för familjens föräldrarna och barnen.
Precis. Men det är liksom basen, grunden för vad en familjehemsutredning ska innehålla.
Ja,
enligt Socialstyrelsen.
Ja. Och det här är ett område som man inte har haft så mycket fokus på faktiskt tidigare. Men sen så började ju Socialstyrelsen att titta på det här. Och då tog man ju faktiskt fram BRAFAM-materialet. Och BRAFAM, det är ju någonting man gör innan man blir familjehem. Och sen så ska ju familjehemmet gå en utbildning som heter Ett hem att växa i. Som är en grundlig utbildning till familjehemmen, vad det innebär. Och sen så i utredningen gör man också någonting som heter familjehemsvinjetter. Som är att man tittar på olika filmer och så resonerar man och så bedömer man familjehemmet utifrån deras svar.
Och BRAFAM och Ett hem att växa i, de kommer ungefär samtidigt. Och familjehemsvinjetter är ganska nytt.
Ja, ganska nytt.
Men de är delar i olika steg.
Precis.
Och är man lite intresserad lite mer av hur det kan gå till att utredas för att bli familjehem, så har vi faktiskt ett program i säsong 1 som heter Att utredas för att bli familjehem.
Precis.
Mm.
Ja, och inte nog med det, utan Socialstyrelsen gjorde ju 2009 en sammanställning av olika metoder för att just utreda och bedöma familjehem. Just för att man såg att det här var ju ett område som var lite obeforskat och outtittat, kan man säga.
Och det var ju det som sen ledde till BRAFAM, om jag inte minns fel.
Precis, både BRAFAM och Ett hem att växa i, och sen kom ju familjehemsvinjetterna, och det bygger ju på samma forskning.
Precis. Och i den här studien så tittar man på det som fanns i Sverige då, 2009 alltså, så det är ju ett tag sedan, många år sedan nu. Och då tittar man lite på att vi använder oss av Kälvestensmetoden. Det är väl den metod som är längst i Sverige. Birgitta sitter här och bläddrar i boken.
Japp, jag är ägare en av de där böckerna som nästan inte finns längre.
Nej, precis. Från, de trycks inte i nya upplagor. Nej,
från 1982.
Precis.
Ja, det är en kär ägodel.
Ja, Kälvesten. Och den bygger på forskning och studier av 222 pojkar i Stockholm på 50-talet. Där några av, jag tror inte allihopa, men ett gäng av dem placerades i fosterhem. Och när man då skulle utreda de här.
Mm.
Så det bygger på det. Och Kälvesten är en modell där man gör en intervju och sen ska ju den tolkas, den här intervjun, på något sätt. Man kan kalla det också analyseras, men man väljer att använda ordet tolkas i modellen. Och från början var det tänkt att det var en psykolog som skulle göra detta. Och där har man liksom utvecklat lite varianter där det nu kan vara särskilt utbildade tolkare.
Mm. Mm. Visst, Monia, är du en sån tolkare, va?
Jajamän. Precis färdigutbildad, så jag har inte gjort min riktiga efterutbildningen än. Men jag har gjort 2 tolkningar på utbildning. Ja.
Härligt. Mm. Ja, men efter Kälvestensmetoden så utvecklades det i, jag tror faktiskt att det var slutet på 80-talet, men den började användas 1993 i Sverige. Och det är den så kallade Pride-varianten, Pride som Pride, stolt.
Mm.
Och detta är i första hand faktiskt en utbildning mer än en utredning. Men man gjorde den så långt så att det blev nästan en utredning, så man visste väldigt mycket om familjehemmen när man gjorde den här utbildningen tillsammans då.
Mm.
Och den var rätt stor där på 90-talet. Jag vet ju, när jag kom ut och jobbade som socionom så jobbade jag mycket med familjens placerade barn, utredde dem och även placerade dem. Och då var det ju Pride som var det stora.
Men
det var kom rätt ut, va?
Ja, det är inte så jättemycket. Då när Socialstyrelsen gjorde sin studie 2009 så användes den i Gävleborgs län. Då fanns den där. Mm. Men den är ju väldigt, alltså det är en lång utbildning och det krävs ju en hel del.
Mm.
Så därför så har den nog minskat i användande.
Mm.
Däremot måste jag ju också få skryta då.
Ja.
Att jag gjorde min praktik i Karlskoga när de införde denna metod.
Oj.
Ja.
Var du med i en sån Pride också?
Nej, det var jag faktiskt inte. Så det var inte så jättemycket skryt då. Men lite i alla fall då. Lite, jag var med på ett hörn någonstans.
Ja, du var med på ett hörn. Precis som jag var med på ett hörn då.
Men tillbaka till den här studien som Socialstyrelsen har gjort då.
Mm.
Så de metoder vi har idag i Sverige och även de metoder man då i den här studien tittade på, som var 5 stycken metoder från USA, så bygger de ju på olika typer av forskning och olika så med,
evidens kanske?
Evidens, men även jag tänkte på det här fina ordet liksom, att Kälvestén bygger på psykodynamisk teori. Alltså olika teorier. Teorier heter det.
Teori var det. Ja.
Ja. Men ingen av dem vetenskapligt utvärderade kunde man ju konstatera i Socialstyrelsens studie. Så att varken de vi har idag i Sverige eller de här amerikanska är utvärderade.
Mm.
Mm. Det man poängterar i Socialstyrelsens studie då är just det här att om vi tänker att vi använder oss av Pride, då vet vi att det blir färre sammanbrott, alltså det vill säga barnen var tvungna att flytta från familjen, men sådana studier har man inte gjort.
Ja. Och det där är ju intressant. För de här studierna som finns här, de bygger ju främst på resultat av familjehemsmödrar. Det vill säga inte som par.
Mm.
Och det där med att utvärdera en metod, en modell, är ju en utmaning. För hur ska man göra det, Monia? Om man utreder några familjehem och så placerar man några barn, så får man ju göra en långtidsstudie. Och då måste man ju samtidigt ha en referensstudie.
Mm.
Och det är väl där i svårigheten ligger, tänker jag.
Jag skulle tro det. Och så finns det ju ganska mycket etiska dilemman då. Att den där referensgruppen, liksom, hur man ska jämföra då på hur det har gått för barnen. Fortsätter de att bo i den här familjen? Och att hitta liknande barn och liknande familjer med olika modeller som man utreder. Så att jag tänker att det är en väldigt svår forskning att få till.
Ja, verkligen. Men intressant.
Mm, verkligen. Men som en slutkläm, inte på Socialstyrelsens studie som sådan, men att det finns ju en hel del sätt att utreda familjehem, både i Sverige, för har vi ju då Kälvesten och Pride, och runt om i andra ställen har vi andra.
Mm. Och på senare år har vi också fått en ny metod som har utvecklats och som heter Nya Kälvesten.
Precis. Och nu då så har det ju faktiskt kommit ytterligare en, så att nu är den fjärde på väg in. Och den heter ju då En varaktig relation, och den ska ni få höra lite mer om idag.
Mm. Precis. Så lyssna på, så får ni höra. Mm.
Ja, idag kan vi glädjande berätta att vi gästas av Miriam och Kristoffer från Samkrafter. Ni har många strängar på eran lyra, men idag har vi kommit till er för att framförallt prata om en metod, familjehemsutredningsmetod, som heter en varaktig relation. Jättekul att ha er här idag.
Tack för att vi fick komma.
Eller vi kanske inte ska säga att ni är här. Vi är hos er faktiskt.
Precis, vi är ju i vår Stockholmsturné och har fått landa här i Kristoffers lägenhet.
Men vilka är ni? Kan ni berätta lite om er själva?
Ja, men Miriam Johansson heter jag. Och som sagt är en del av Samkrafter. Min bakgrund är som socionom. Jag var klar 2009. Och började ganska direkt inom barn och familj som handläggare. Och blev ganska snabbt faktiskt konsult. Jag jobbade 3 år och sen gick jag över till den delen. Och jobbat som konsult sedan 2013. Då. Och det var egentligen vår tredje kollega, Tobias, som fick med mig på det spåret. Och sen 2016 så tog jag med Kristoffer. Då var vi en, jag tror att vi var 5 stycken som vi hade någon idé av att om vi går in många på ett ställe så kommer vi kunna hjälpa till i förändringsarbete. Och 2017 så startade vi Samkrafter. Och det var egentligen i samband med den här metoden. Men vi var på ett uppdrag tillsammans och skulle utreda familjehem och hade inte någon utbildning för det, någon specifik utbildning för det. Och började söka efter platser då på Källvesten. Och där visade sig att det var flera års kö. Inte minst för konsulter. Det här var ju också under flyktingkrisen. Så. Och då började vi titta oss runt och hade väl också liksom hört blandade meningar om Källvesten. Och förstår ju också att det har varit dominerande väldigt, väldigt länge. Och då började vi titta på, men finns det verkligen ingenting annat? Är det här det enda som vi använder oss av?
Precis. Jag kan bara säga något kort om mig också. Vi har varit socionomen för lika länge. Kristoffer Smith heter jag. 2008 blev jag klar och har jobbat inom socialtjänsten sedan dess egentligen. Och som du sa, 2016 blev jag värvad till konsultlivet. Så det är mycket tack vare Miriam och Tobias som jag är med här. Och precis, det som vi jobbar mest med tillsammans är väl en varaktig relation nu, den här metoden. Sen gör vi ju andra saker om Samkrafter också, som är att ja, förstärka socialtjänst, jobba med hbtq-frågor och lite annat. Men det som har blivit det mest dominerande är just en varaktig relation.
Och du var inne på lite grann här, Miriam, från början att ni funderar på det här med att gå en utbildning i Källvesten och att det var fullt, så hur kom ni i Samkrafter på det här med en varaktig relation?
Ja, men vi satt på det där socialkontoret. Och jag tror att du, Kristoffer, bara googlade lite. Vad finns det? Och vi tittade på Storbritannien utifrån att BBC kommer därifrån. Vi har en del därifrån redan. Och då skickade du iväg ett mejl.
Precis, och vi fick en väldigt positiv första kontakt med en organisation som heter Coram Bath i Storbritannien, som är en ledande organisation i Storbritannien som jobbar med just de här frågorna. Och egentligen på den vägen var att de var väldigt positiva i kontakten. Det kändes som de jobbade på ett sätt som vi trodde på, och sen så åkte vi över dit i början på mars 2017 och var där en vecka och fick lära oss hur de gjorde. Och sen fick med oss lite rättigheter på metodbok och dylikt. Och sen började ett stort arbete med att bearbeta och översätta materialet.
Och när ni säger översätta, är det språkligt bara? Eller har ni behövt översätta det på samhälls... Alltså, Sverige är ett typ av samhälle och England ett annat? Eller har det räckt med språkligt?
Nej, men en del var ju såklart det språkliga. Men den person då som översatte, det är klart att det var en person, det var ju bara en ren översättning. Så det, sen började vi jobba med olika begrepp så att det blev rätt översatt för socialtjänstspråk. Men också utifrån de frågor som fanns att vi fick jobba med att säkerställa att frågorna var formulerade så att vi får ut det vi vill få ut av dem. Och det var ju också ett jobb att anpassa frågorna i det. Så det var inte bara språkligt, engelska till svenska.
Mm. Och en varaktig relation. Vad är det egentligen? Mm.
Jag skulle säga att det är tre delar. Det är, alltså, det är ju en metodbok som är väldigt tydlig med områden som man kan följa och där vi har Socialstyrelsens riktlinjer med tydliga frågeområden och hur man utför analysen. Sen är det också förhållningssättet som är väldigt viktigt i metoden. Vill du berätta mer, Miriam?
Ja, men vi har ju som sagt främst jobbat inom barn och familj och utbildar också i andra metoder just när det gäller förhållningssätt. Och jag tror att det var en av de delarna som gjorde att vi fastnade så mycket för den här metoden, att vi fick använda oss av samma sätt att bemöta familjer på. Med varaktig relation så jobbar vi väldigt mycket med transparens, med öppenhet, ett väldigt gemensamt arbete med de som vi utreder. Vi är väldigt noga med att de ska känna sig trygga i den här processen, för att som mål liksom i slutändan på något sätt vara överens om, är det här ett rimligt uppdrag för er eller är det inte det? Och att under tiden hjälpa dem att också utveckla så mycket som möjligt genom att skapa en miljö där de också vågar själva lyfta saker som de tänker, oh, men det här kanske blir svårt för oss, eller det här kanske vi inte är riktigt beredda på. Att komma så långt bort som möjligt ifrån en känsla av att vad är rätt svar här? Vad behöver jag säga för att det här ska bli bra? Sådär. Utan att skapa den tryggheten under processen så att det får bli den utvecklingsprocess som vi tänker att det ska vara. Att man får en chans. Jag tänker att det är många som söker den här typen av uppdrag som inte egentligen vet vad det är. Och de behöver få en rimlig möjlighet att förstå det, men också att utveckla sig under tiden för att i slutändan kanske vara redo.
Bli för att kunna ta förberedda ut. Under processen helt enkelt. Att processen i sig är en förberedelse för uppdraget.
Mm. Mm. Sen nämnde ni analys.
Mm.
Är det vem gör den liksom?
Precis, och det tyckte vi väl också om i den här metoden, att vi som utredare har kompetensen att göra analysen också. Och vi förespråkar att man är två utredare om det är möjligt i samtal så att man kan bolla med varandra. Men att man i alla fall med sina kollegor kan göra analysen och har då till hjälp i metodmaterialet analysfrågor. Vad ska man tänka på? Vad är det viktigt att försöka svara på för frågor där?
Mm.
Precis. Så man äger egentligen hela processen från start till mål som utredare.
Mm. Intressant.
Men jag tänker om vi backar lite grann där. Och det här med, det kommer från Storbritannien. Och det är där det också är utvecklat.
Yes.
Mm. Och jag tänker, jag som är lite så här ideolog, teorinörd så liksom. Vad finns det för teoretisk bakgrund med en varaktig relation?
Det bygger väldigt mycket på systemteori. Att hitta nätverket runt familjen och involvera familjen, alltså familjehemmet och deras nätverk i arbetet. Det skulle jag säga är det stora. Vill du flika in någonting?
Jag tänker att det forskningsfältet som ligger till grund för en varaktig relation, som de flesta säkert vet, så är det är ett jättesvårt område att forska på. Och det vi inte kan, det är att vi kan inte testa olika metoder och se vad som funkar. Utan den forskning som ligger till grund för det här, det handlar ju om vilka faktorer vet man skapar en form av hållbara placeringar. Vad har man sett varit viktiga egenskaper hos familjehemmet? Vad har man sett att barn har efterfrågat? Vad har varit viktigt i det? Och utifrån den forskningen så är de här frågorna framtagna då. För att kunna skapa så hållbara familjehem som möjligt. Sen är det ju vid ett sammanbrott, ibland är sammanbrott nödvändiga, men i de flesta fall så är det negativt, tänker vi nog. Och där är det omöjligt att veta vad exakt är det som har gjort det, eftersom det också är barn med gedigna ryggsäckar idag som placeras.
Mm.
Men helt enkelt hur förberedda och hur, ja, men, ja, hur väl förberedda familjer kan vi få utav det vi vet att man har sett som framgångsfaktorer vid en placering, helt enkelt.
Det låter lite som den forskning, den amerikanska forskning som finns ganska mycket av, som sen BRAFAM och familjeenheterna bygger på. Assignment, precis. Någonting. Alltså.
Och det är precis, det är bland annat den som finns till grund i det här också.
Mm.
Så att precis, när vi kollade BRAFAM och såg det var byggt på, så såg vi att det var samma källor som det här kom in i. Precis. Och här som mina minne på, så försöker vi liksom gå men bakvägen på något vis. Vad är faktorer som verkar minska sammanbrott? Och så försöker vi i frågan att hitta de faktorerna eller stärka de faktorerna, helt enkelt.
Härligt. Men om ni konkret skulle kunna berätta för oss här och våra lyssnare i familjenspodden, hur går man tillväga i den här, hur gör man en varaktig relation tillsammans med en familj som vill bli familjehem? Vill ni berätta?
Precis. Det blir ju ofta en process som kan se väldigt olika ut beroende på vad som är möjligt att göra. Vi har vår senaste utredning på ett visst sätt och det kommer att vara olika. Men optimalt så tänker vi att det ska vara en process, att det kan få ta gärna 3-4 månader själva utredningsprocessen. Och att kunna ha ett möte kanske varannan vecka, något sånt där. Och då låta familjen få processa lite emellan. Så det är väl grunden, att låta lita på processen och att ha tro på den är väl det första.
Ja, jag vet inte egentligen om jag har så jättemycket att lägga till där. Där i boken så finns det ju liksom område 1-16. Och där tänker jag att det är en pågående process för oss också. Att se ju mer vi utreder och ju mer alla som vi har utbildat hittills i dem. Handledningen och så som vi möter dem igen, att se vilka förändringar som behöver göras, och där behöver man ju som utredare också fundera kring vilka har vi framför oss nu, vilka områden behöver vi ta i vilken ordning, vad blir bäst i just det här, och det här är liksom en guideline som man kan hålla sig i som ny. Och sen tänker jag, ju mer erfaren man blir desto friare blir man i det. Om man har sina analysfrågor som man vet, men det här behöver vi ha täckt in, det här behöver vi kunna svara på. Så det är inte så noga.
Du säger att det finns 1-16 olika områden. Innebär att det är 16 olika träffar som familjesekreteraren har tillsammans med familjehemmet?
Nej, det gör det inte. Utan de här områdena är väldigt olika omfattande. Jag vet att vi har något område med bara 4 frågor typ. Så att i vissa träffar så kanske man behöver, så kanske man kan ta 2-3 områden. Och i vissa områden är mer omfattande.
Mm.
Man pratar bakgrund och så där, det brukar ta längre tid.
Så om man blir utredd enligt en varaktig relation så kommer man att träffa sin familjesekreterare i alla fall 8 gånger kanske då innan man blir färdigutredd?
Ja, men 8 gånger, 8 träffar är nog ganska så bra uppskattat. Sen beror ju det väldigt mycket på också, är det en ensamstående? Är det ett par? Har de barn? Så att det skiljer ju sig lite åt. Mm. Men ungefär 8.
Mm. En varaktig relation här. 8 tillfällen. Men vad är det då man pratar om vid de här 8 tillfällena? Vad är det för områden som en varaktig relation tar upp?
Ja, precis. Jag tror mer jag nämnde att det var 16 områden här, och det är 16 frågeområden. Man kan säga att de är indelade i 3 övergripande områden, och då är det först motivation och vilka förväntningar man har på ett uppdrag, också samverkan, för det kan finnas förväntningar i det området också, och ett viktigt område. Så det är det första, och sen har vi några områden om den sökande som handlar mer om familjebakgrund och vuxenliv och relationer och så. Och sen har vi ett sista område där vi har omsorgsförmågor, 3 stycken områden. Plus ett område om identitet och mångfald, som ju också är viktigt med överrepresentation av HBTQ-ungdomar inom placering och sådär. Sen har vi ett sista, område 16 är jättekort, det kan man bra veta, för man nämnde tidigare här hur många frågor är det, och är det 16 träffar? Nej, som sagt, vissa är kortare, så att sista området är bara 2-3 frågor kring vad behöver den här familjen för utbildning. Så. Men det är de tre övergripande. Motivation, lite om den sökande med personligt bakgrund och sen omsorgsförmågan.
Mm. Spännande.
Ja, riktigt spännande. Och om man då skulle tänka sig att man är en kommun och fundera på vad ska mina familjehemsekreterare använda för material när de utreder ett familjehem. Varför ska man använda sig av en varaktig relation?
Tänker framförallt att det är ett väldigt tydligt material. Så oavsett om du är ny i jobbet, då har du något väldigt tydligt att hålla i. Och är du erfaren så har du fortfarande ett material som följer allt det som Socialstyrelsen säger ska ingå i en utredning. Plus då med förhållningssättet som vi tror mycket på, där vi får hjälp att fördjupa frågan och verkligen stärka familjer och kanske möjliggöra för fler familjer att bli familjehem. Så det skulle jag nog säga är det största skälet.
Jag tänker att det är lätt som en spännande tanke för de andra metoder som är stora i Sverige. Där har man ju, eller är ju tänkt i alla fall, att ha en utomstående som så att säga, det heter ju inte analyserar i de modellerna, men analyserar intervjun. Att här liksom lita på ens profession på något sätt, att ändå analysera själv. Det måste väl också vara en intressant vinkel för kommuner att ändå ha med. Tänker jag socionomer ändå, men har läst 3,5 år.
Vi tror ju mycket på det. Och sen så, när vi pratar om förhållningssätt och hur vi jobbar i en utredning, så pratar vi också om det här med confirmation bias och hur vi gärna vill bekräfta en första känsla. Så vi är ju också måna om att, men dels att man är i alla fall flera som kikar på materialet, att jag kollar med min kollega och sen kanske har en gruppledare som också kollar, så man har lite second opinion och andra ögon, men absolut att det kan hållas inom liksom vår kompetens som socionomer.
Mm. Och jag tänker att vi kommer liksom inte längre i en sån här utredning än vad vi möjliggör för ärlighet i de här samtalen. Och där tänker jag att vi har en kompetens som socionomer när det gäller samtal och samtal om svåra saker, om känsliga saker. Och jag tänker att det är det vi också använder oss av här. För det är klart att personer skulle kunna ljuga sig igenom en sån här utredning, men det kan de oavsett. Utan där tänker jag att det är vår kompetens att göra det här tillsammans med dem på ett sätt som gör att de rättvist kan ta sig an ett sånt här uppdrag, och där vi också inte sätter några barn på fel ställe liksom. Och det tycker jag är, om jag tycker det är en viktig del och viktigt att tro, precis som du säger här, att vi har den kompetensen som socionomer. Vi gör ju jättesvåra bedömningar inom andra områden, så att det finns ingen tvekan hos mig i alla fall kring att vi klarar det.
Mm. Jag tycker det är ett jätteintressant perspektiv kopplat också till vad heter det, BRAFAM och familjehemsvinjeterna. Där framförallt i alla fall familjehemsvinjeter har liknande uppbyggt. Att man har ett analysmaterial som man utgår ifrån. Hur tänker ni att det ändå, finns det någon sätt det hänger ihop på? Ni nämnde att det byggde på samma forskning.
Det som vi brukar prata om under utbildningen är, och som materialet också pratar om, är att verifiera information på olika sätt. Men referenser är ju kanske det vanliga vi tänker på då. Det är något som jag jobbar med här. Men också våra observationer i de vi träffar, deras resonemang och så. Så vi uppmuntrar till, och inom vissa områden kan det vara mer aktuellt, att lyfta in också till exempel vignetten, att få någon familj vi möter att försöka reflektera där också. Så vissa av de materialen kan man jobba ihop med. Så på så vis tänker vi att det kan hänga ihop.
Mm.
Som fallbeskrivningar till exempel, att resonera kring det för att se mer hur de tänker.
Mm.
Och mentaliseringsförmåga och så vidare.
Ja, det är väldigt viktigt att just det med mentalisering.
Mm. Men mentalisering vill jag bara säga, precis som vi brukar prata om, att ibland använder vi fina ord, va? Mentalisering är att kunna sätta sig in hur det är för någon annan.
Och se sig själv in utifrån.
Ja.
Mm. Mm. Precis. Men jag är lite nyfiken, för jag blev ju väldigt inspirerad av ert material när jag träffade på det på en informationsträff. För i mitt arbete som konsult då, åker jag ju runt i vårt vackra land och gör lite nedslag lite här och där. Men någonting som jag ibland blir ombedd att göra, det är just att göra genomlysningar kring familjehemsvården. Och jag brukar ju se att mycket brister så. Att man inte följer Socialstyrelsens intentioner och olika delar man behöver ta upp. Och jag undrar, tror ni att om jag hade granskat en kommun som arbetade just med en varaktig relation, tror ni att jag hade hittat brister och områden man inte hade tagit upp i utredningen?
Jag tror inte det. Jag hoppas inte det. Jag tänker att materialet är ju, som sagt, vi har ju haft också liksom ett kvalitetsarbete tillsammans då med Berit Josefsson som jobbat tidigare på Socialstyrelsen. Och det är väl en av de kunnigaste som vi har här just kring familjehemsvård och familjehemsutredningar. Så att vi känner oss trygga i att allt är täckt som behöver vara täckt i det här materialet. Sen handlar det ju, som Kristoffer lite var inne på, här handlar det ju också ganska mycket om att veta var ska vi gräva någonstans. Det finns jättemycket frågor och vi kan liksom följa de frågorna när vi är nya. Men ju mer erfarna vi blir och ju mer analysfrågorna också finns i oss, så kommer vi också veta vad behöver vi fördjupa och hur vet vi vad vi vet på något sätt. Just det här med att ta reda på, vi jobbar jättemycket med referenser för att inte ha bara en lång berättelse utan också veta, okej, finns det någon grund för den här berättelsen? Är det liksom, kan vi verifiera det här på andra sätt? Och kan de ge exempel? Kan de förklara hur? Hur menar ni då? Det är ganska mycket så. Och då behöver vi veta vad vi ska gräva för att det inte heller ska bli för stort, för att den inte ska bli för omfattande. Och det tänker jag är liksom hantverket med varaktig relation, att lära sig det. Mm. Men då tror jag att det är, eller då vet jag att det är heltäckande.
Mm.
Mm. Och om man skulle vara intresserad av en utbildning och se, kan man kontakta er då som kommun eller hur funkar det? För att få till sig och lära sig detta, denna modell.
Vi har ju både haft uppdragsutbildningar direkt till kommunen men också öppna utbildningar. Så det finns båda varianterna. Senast hade vi uppdragsutbildning för Haninge kommun och vi har en öppen utbildning här nu om 3 veckor tror jag det är, som är fulltecknad, vilket är roligt. Men vi har datum för våren om vi går upp en utbildning på vår hemsida samkrafter.se. Så där kan man kika.
Mm. Och den kommer ligga ute länkad, ni som lyssnar. Så finns det en länk till er hemsida på vår hemsida.
Ja, så är det. Jättespännande.
Mm. Vi brukar alltid avsluta. För jag tänker att vi går mot lite landning. Om det inte var något annat område ni vill täcka in och berätta något om, då kan ni flika in det utifrån min fråga. Men vi brukar alltid avsluta med en fråga utifrån barnperspektivet. För vi tänker att det är ett viktigt perspektiv. Hur tänker ni att en varaktig relation främjar eller understödjer barnperspektivet?
Jag tror ju att kanske lite luddigare svar är att vi täcker ju in, som Miriam sa, det som Socialstyrelsen vill. Och att jag tänker att de har ju barnperspektivet med sig i riktlinjerna. Men sen så har vi ett mantra som vi trycker på i utbildningen och som vi vill att utredaren ska ha med sig hela tiden. Och det är egentligen att i all information vi får så kan man kunna tänka, hur påverkar det här förmågan att ta hand om ett placerat barn? Att hela tiden ha det mantrat, och det tror jag är det tydligaste sättet som vi har barnperspektivet i det här. Att vi verkligen trycker på det mantrat.
Mm. Viktigt perspektiv.
Mm. Och det brukar också vara väldigt uppskattat på utbildningarna att få med sig den. Att just för att veta så här, är det här någonting jag ska fördjupa? Behöver jag liksom gräva här, som jag sa innan? Att ha med sig det hela tiden. Varför sitter vi här? Varför gör vi det här? Ja, men allting handlar om att ta hand om ett placerat barn. Mm. Är det relevant för det? Liksom.
Mm. Mm. Spännande.
Verkligen. Tack snälla Kristoffer och Miriam att vi fick komma till er här på Samkrafter och ta del av den här metoden som ni har tagit med och utvecklat här i Sverige, en varaktig relation.
Tack.
Och då vill jag bara tacka alla lyssnare där ute för att ni har lyssnat på det här programmet. Och glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram på familjehemspodden.se. Hej!
Hej då!